Här kom helige ande, tack att vi har fått tillbe dig och lovsjunga ditt namn. Och nu ber vi att vi ska få fortsätta att vara inför dig verkligen och ta del av det du vill säga och göra i våra liv. Herre, jag kan inte själv göra någonting, utan det är bara om du talar till oss och verkar som det blir någonting bestående i våra liv. Förbarma dig över oss nu, Gud. Kom och tala in i våra liv och verka fram någonting fint och vackert. Någonting starkt. Och jag ber att de känsliga passager som jag kanske kommer att ha i predikan också, att det får landa väl hos oss allihopa. Att vi får nåd att kunna ta emot det på det sätt som du vill. Välkommen helige ande att göra det du vill. Amen. Ja, temat för den här predikan är Gud vill utrusta dig med den helige andes kraft. Och jag funderade lite på hur jag skulle inleda här, och jag tänkte på det här med explosivt och kraft och så vidare. Och så hörde jag att när jag inte var här en söndag så hade Johan Lundgren predikat. Han hade smält sönder en massa med pappkartonger här fram. Han hade, jag vet inte hur han hade gjort, men han hade laddat dem och så hade han liksom pof, det hade exploderat här. Och jag tänkte att det där lät ju häftigt så där. Så funderade jag, men då han har ju redan gjort det, så då har han liksom tagit den grejen. Så vad gör man då? Ska man visa ett filmklipp? Eller ska man göra någonting? Men just det, jag kanske skulle göra en explosiv rörelse här framme. Sådär. Men så tänkte jag ett steg till. Nej, men då kanske jag blir skadad. Det är inte bra. Så, ja, jag vet inte. Men ni får tänka er en riktig explosion i alla fall. Ni kanske har sett krigsfilmer eller andra sådana här filmer när det är en explosion av dynamit. Eller om krut eller någonting annat. Det är ju en våldsam kraft som sker i det explosiva ögonblicket. Och det blir ofta en stor verkning av den här explosionen. Och det är det som är så intressant när man studerar det här ordet dynamis, som är översatt med kraft i den svenska bibelöversättningen i Apostlagärningarna 1. Att det har en sån otroligt intressant djup i sig, det här ordet. Det finns 120 gånger i Nya testamentet. Men det används på ett ganska brett sätt också. Ibland så kan det även innefatta att det är liksom en kraft som ger dygd, som ger liksom ett moraliskt rätt liv. Och det tycker jag är häftigt. Men allra oftast så handlar det mer om styrka, mirakel, mäktigt arbete och så vidare som det här ordet får betyda. Men om jag bara ger några lite såna infallsvinklar utifrån vad den grekiska innebörden av ordet är, så kan man säga att det talar om en inneboende makt. Den här kraften är liksom någonting som finns inneboende i den som bär den här kraften. Som är liksom väldigt nära förkroppsligat i den personen eller det tinget som bär den här kraften. Det finns en makt att utföra mirakel, står det här ordet för. Det är en moralisk kraft och excellens i karaktären som den här kraften formar fram. Det är ett makt och inflytande som tillhör personer med rikedom, men också ger rikedom. Som det här ordet används för. Och det är också makt och resurser som kommer från ett större antal. Det är därför den här makten och kraften finns. Det är faktiskt så att det är en makt och kraft som vilar på militär makt. Makt med arméer. Så att det här är olika sätt som det här ordet används på, och ibland, någon gång, enstaka gång brukar jag försöka göra ett ordstudium på det här sättet, för att jag tror att det kan vara bra för oss att förstå att det här ordet är ett väldigt, väldigt, väldigt starkt ord, väldigt laddat ord, och som har en väldigt bred ett väldigt brett användningsområde. Och om man studerar det etymologiska funktionen av ordet, etymologi, det är alltså vad det har för något ursprung, så verkar det komma ifrån ett annat grekiskt verb, dynamai, som handlar om att klara av saker, att kunna göra saker. Och det ger ju en bra nyckel för oss också att förstå det här med vad det här kraftordet egentligen betyder. Att det är någonting som gör oss möjliga att klara av saker. Och det är ju det som är själva fokus också i den här bibeltexten. Att vi ska kunna bli Guds vittnen, Jesu vittnen, när vi blir utrustade med den här kraften. Men just det här med att det är en inneboende kraft skulle jag vilja stanna upp för. För det är fascinerande, tycker jag. Ibland tänker vi att vi på något sätt ska liksom söka Gud, och då ska han utrusta oss med kraft, med sin närvaro, och då ska det ske. Men det intressanta med det här ordet är att det verkar vara en inneboende kraft som finns där. Den är liksom nedlagd i oss. Eftersom Gud själv är full av den här kraften, dynamis, så har också vi fått den genom att vi är hans barn och hans lärjungar. Och det är ju en ganska fantastisk sak att vi får det liksom som en födslorätt av Gud. Eftersom han bor i oss så har vi också fått den här kraften. Så tänk dig när du går omkring att här kommer Guds kraft och går omkring. Det är kanske lite ovant för oss svenskar att se sig själv, att man går omkring och är bärare av Guds kraft och makt. Men det är så som Bibeln vill att vi ska tänka om oss själva. Inte för att vi är någonting speciellt i oss själva, utan för att den stora, väldiga guden har tagit sin boning i oss. Och därför så har vi blivit bärare av den här makten och kraften. Den här dynamisen, den explosiva kraften. Och det är därifrån vi har fått vårt ord dynamit, som Alfred Nobel uppfann. Det var ju nitroglycerin som var så explosivt så att man var tvungen att hitta ett sätt att kunna liksom hantera den här otroliga sprängkraften. Och då kom han på en lösning för det. Och som har blivit till stor välsignelse runt om i världen. Just dynamiten, att kunna hantera den här kraften. Och på samma sätt är det ju med Guds kraft, att den behöver ju komma till uttryck på ett rätt sätt genom oss för att den ska bli till välsignelse. Men det som är så skönt är att Gud, han har ju koll på det här, så att vi behöver inte vara så oroliga. Jag tror att han är ganska mån om att se till att inte kraften missbrukas på ett felaktigt sätt. Så att vi kan nog känna oss rätt lugna i det. Jag tror att en större utmaning för oss är ändå att kunna tänka oss att Gud faktiskt har utrustat oss med den här mäktiga, oerhört starka kraften. Att den finns i oss. Och att den är tänkt att välsigna andra människor som finns runt omkring oss. Och utifrån det här bibelsammanhanget i Apostlagärningarna 1 som jag läste tidigare, så skulle jag vilja stanna upp för tre punkter här. Det fick vi lära oss på missionsskolan, att man skulle predika i tre punkter. Idag ska jag göra det. Ibland kan det bli lite konstigt att man försöker tränga in allt i tre punkter. Jag hoppas det inte blir för mycket så idag, men det är i alla fall tre punkter. Den första punkten är: sök att bli döpt i den helige ande. Alltså att bli påtagligt starkt uppfylld av den helige ande, så att det blir en tydlig skillnad i ditt liv. Och det kan innebära kanske att man får ett personligt bönespråk från Gud, att man får ett tungotal. Det kan innebära andra saker. Och jag vet att det här med andedop har ju historiskt varit en sak som har varit kanske lite jobbig för en del av oss att bearbeta. För att det kan lätt kännas lite kravfyllt och man får mycket funderingar. Och vi är så olika som människor. En del av oss är mer känslomässiga än andra. Vi är olika. En del möter Gud mer intellektuellt, andra gör det på ett mer emotionellt, känslomässigt plan. Och det ska vi ha stor respekt för. Samtidigt så verkar ju Jesus trycka väldigt hårt på det här med den heliga andes funktion i våra liv och det här med andedopet. Och jag tror att vi får inte vara för rädda att tala om de här sakerna, för Jesus är väldigt tydlig. Och jag tänker mig den här bilden, jag funderade på hur ska man kunna förklara det här med andedopet på ett bra sätt. Att döpa, i grekiskan så är det ordet baptizo eller baptizomai, det betyder doppa ner. Och så tänkte jag på dopp i gryta, ni som är lite äldre i alla fall, ni yngre kanske inte håller på med sånt längre, men det är ju någon sån här utdöende grej, men hemma hos oss så händer det att vi gör det fortfarande i alla fall. Att man tar en brödbit och så doppar man ner det i skinkspadet, är det väl oftast, och så tar man upp det och så, ja, så rinner det ganska kraftigt om det här brödet. Ofta brukar man ha en sil som man liksom silar av dem. Så äter man det här brödet när det liksom har blivit neddrängt av det här salta, goda skinkspadet. Och förr i tiden var ju, sågs nog det som en oerhörd delikatess, och det är säkert en del av er som tycker det är det också. Jag måste ärligt erkänna att det kanske inte är min favorit på julbordet, men ändå. Det är en väldigt fin bild för andedopet i alla fall. På samma sätt så blir vi nedsänkta i Gud, och när vi kommer upp så är vi helt genomsyrade av honom. Och vi har ju lärt oss att alla kristna får den heliga anden när man blir frälst. Men man kan se apostlagärningarna, man kan se i våra liv att det också finns ett steg till när man liksom på något sätt får uppleva den heliga ande på ett sånt där överväldigande sätt så att allting blir levande i det kristna livet. Och jag tror att det bör vara en väldigt stor skillnad på hur det var innan och hur det var efter, för att man verkligen ska kunna vara säker på att man har upplevt den här uppfyllelsen, starka uppfyllelsen av den heliga ande som Jesus talar om i andedopet. Och jag tror att skillnaden kanske är ungefär lika stor som att ta sig fram till fots eller att köra en modern bil. Om man då tänker sig att gå fram till fots eller röra sig till fots, är att bara precis ha tagit emot Jesus, men när man har tagit emot andedopet och blivit uppfylld med en helig ande, så är det som att köra en bil. Det är kanske en stark bild, men jag tror ändå att det är lite så man får tänka, att det är så viktigt. Och då förstår vi också hur viktigt det är att vi alla försöker hjälpa varandra att komma in i ett djupare liv med den helige ande. Alla bilder kan ju halta lite, så jag hoppas ingen känner sig stött om det här är lite utmanande nu kring det här. Men jag känner att det är viktigt att vi vågar att prata om de här viktiga bitarna. Hur får man då del av den helige ande på det här sättet? Ja, det kan vara väldigt olika. För en del sker det enkelt och snabbt. Man kanske bara är i ett sammanhang och rätt som det är så märker man, oj då, vad glad jag blev och vad starkt det känns med den heliga ande på ett sätt som jag aldrig varit med om förut. För andra kan det vara en stor kamp. Och jag vet, jag träffade en man när jag var nykristen som han sa det att när jag var ung, sa han, då fick man kämpa för att bryta igenom och få andedopet, sa han. Men ni nu för tiden, ni är så bortskämda, ni ungdomar, nu går det så enkelt, sa han. Men annat var det på min tid, då fick man kämpa tills det bröt igenom. Jag vet inte om en del av er äldre har kunnat uppleva det, att det var så. Jag vet inte, det var hans upplevelse i alla fall. Men jag skulle ju önska att vi hade en större nöd för de här bitarna i vårt eget liv, men också i församling, att hjälpa varandra att få ett sånt här andligt genombrott, för det är så viktigt. Och när man har gjort det själv så kan man ju uppleva skillnaden. Ibland är det svårt att prata om det, kanske för att det kan vara svårt för någon som inte har gjort den här erfarenheten att förstå sig på det. Utan man måste kanske uppleva det på ett sätt för att förstå det. Men i Bibeln så är det en väldigt tydlig, det är ett väldigt tydlig skillnad på de som är uppfyllda med en helig ande. Ofta ser vi att i apostlagärningarna så blir de fyllda med en helig ande och börjar tala i tungor. Det behöver inte vara ett tecken, men ofta ser vi i alla fall i apostlagärningarna under under väckelshistorien så har det varit ett vanligt tecken, men också andra saker som att man känner värme, man kanske en del har ramlat, och det kan vara olika saker. En del blir glada och skrattar och en del gråter, och det kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt, den helige ande. Ibland blir man bara skärpt i sinnet och känner att man förstår saker som man inte har förstått förut och så vidare. Och yttringarna är inte så viktiga, men just den här kraften som förvandlar och som skapar den här dynamiken, om man säger så, i det kristna livet, är den som är så viktig att vi får tag i. Och när man får del av den helige ande på det djupare sättet, då brukar man tycka att det går lättare att be. Det blir roligt att gå på gudstjänster och bönesamlingar, och man känner en väldig glädje i bönen och i allting som har med Gud att göra. Man brukar oftast få en större längtan att få dela med sig av sin tro, att leva ut i kristna livet på alla möjliga sätt, att tjäna på alla sätt. Det blir roligt att vara kristen. Det är som att bilen blir nyoljad och man får bränsle på ett nytt sätt. Och givetvis är det ju då jobbigt om man inte känner igen sig i det här. Det förstår jag. Men därför är det viktigt att vi stöttar varandra och hjälper varandra att komma in i den här djupare dimensionen av andligt liv, där Gud liksom blir på ett sätt mycket mer verklig för oss. Och för att det här ska kunna ske så behöver vi också våga lämna över kontrollen till Gud. Våga låta honom få komma och sätta sig i förarsätet, vilket är jobbigt för alla av oss, tror jag, på ett eller annat sätt. Alla kämpar vi, tror jag, på något ställe i livet med att vara helt överlåtna till Gud och låta honom få ta över och få ha kontrollen. Men just när det gäller den helige ande så är det här viktigt för att han ska kunna uppfylla oss på ett starkare sätt och mer påtagligt sätt. Den andra punkten jag vill lyfta fram här idag, det är att det Jesus talar om här, och det är ju egentligen ett väldigt tydligt ord, att vi inte ska fundera allt för mycket över framtiden. Så det blir den andra grejen då. Spekulera inte för mycket i framtiden, utan var fokuserad på att söka Guds närvaro och uppfyllelse av den helige ande, så att du kan vittna om Jesus och vara med och utbreda hans rike i andens kraft. Jag tror att vi ibland har en tendens att vilja analysera och fundera och spekulera. Och jag tror att det är bra till viss del. Vi behöver vara lyhörda, förstå vår tid och så vidare. Men vi får inte fastna i att bara resonera och analysera. Utan vi har fått ett uppdrag av Gud att fokuserat söka hans närvaro. Och när jag satt och förberedde den här predikan så funderade jag själv över hur stort fokus har jag på det i mitt liv. Och jag blev lite rannsakad, måste jag faktiskt säga det. Tänk om jag ägnade en stor del av mitt liv, jag använder en del av tiden till det, men tänk om jag använde en mycket större del att bara söka Guds närvaro, Guds ansikte, att komma nära honom och lära känna honom. Vad skulle hända med mig och med oss alla då? Och jag fick en sån här längtan, jag tänkte att nu måste vi ha en bön idag här. Ja, så kan man känna ibland när man liksom får en sån här uppenbarelse. Alltså, vilken möjlighet vi har. Tänk att Gud har gett oss den här möjligheten att vi kan få komma nära honom, söka honom. Och det är det som är startskottet, tror jag, in i tjänst också för Gud. Att vi söker honom för att han är den han är, och då får vi rätt prioriteringar i livet, då blir allting rätt. För jag tror att allting börjar med Jesus, allting slutar med Jesus och med relationen med honom och den helige ande. Det måste vara liksom fokus i våra liv. Och när vi blir starkt uppfyllda med den helige ande, då kommer allting att falla på plats. Då kommer vi känna den här glädjen och inspirationen, och då kommer tjänsten som ett brev på posten. Men det gäller att ha det här fokuset. Att som de fick i uppdrag här, att söka Guds närvaro, att inte fundera för mycket utan ha det som fokus. Och det finns ju många olika sätt man kan göra det på. Vi har den här gudstjänsten idag. Vi kommer senare här att få chansen i slutet av gudstjänsten att göra det med en liten stund. Att ta emot förbön, att gå en bönetunnel. Vi har konferenser, vi har möten. Vi har lovsångssamlingar som bön och så, där man har möjlighet att under en längre stund söka Gud. Jag skulle vilja uppmuntra er till det nu när sommaren kommer. Ta sådana stunder där du under en längre stund försöker söka Gud. För ibland så tror jag vi ger upp för lätt. Jag är övertygad om att många av oss skulle kunna få ett livsförvandlande gudsmöte om vi bara tog lite mer tid med Gud. Det kanske räcker med 5-10 minuter längre ibland. Det kanske är det är liksom den här droppen som får att rinna över. Men vi behöver liksom ta lite mer tid inför Gud. Och om vi liksom bokar in det i vår upptagna almanacka, så kommer våra liv att bli helt annorlunda. Det är så. Jag är helt övertygad om det. Och det var som om Gud visade det där för mig och när det gällde oss alla i församlingen här, när jag förberedde mig, att det här är så viktigt. Och nu har vi chansen när sommaren kommer. När semestern finns där. Och så kom det här ordet till mig också. Den här sångtexten och det här bibelordet ifrån Romarbrevet 12 och 11. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Står det i en gammal översättning, för jag tycker den är så härlig. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Det här är så otroligt kärnfullt och viktigt. Så ta det som en liten läxa i sommar att försöka ta stunder då och då i alla fall när du drar dig undan och söker Gud för att få del av hans mäktiga kraft och liv. Men det finns också andra sätt, som ni såg teamet som stod uppravlade här. Vi anordnar ju såna här teamresor ibland. Vi har möjligheter där man kan få vara med och också kanske på ett annat sätt få se Guds kraft i verkan och få vara med och dela med sig och på det sättet också få komma in i det här dynamiska livet med den helige ande. Så det finns olika sätt att söka på, och jag tror att man ska vara öppen för att Gud vill göra det på olika sätt i våra liv, men att man är ivrig och verkligen tar chansen. Och det är gott när man ser ibland hur människor gör framsteg. Och jag är så glad att Tobias Berens har kommit hem nu igen. För du Tobias, du är en sån där person som för mig har varit en person som har gjort otroliga utvecklingssteg eller liksom har fått växa i Gud. Och det finns alltid en risk med att lyfta fram ett exempel. Men när jag lärde känna Tobias för 3 år sedan, jag tror det var på församlingshelgen när jag var ganska ny som pastor här, så skulle du döpas, och jag kommer ihåg jag satt i samtal. Det var jättespännande att få lära känna dig då. Jag kände det fanns en sån längtan och det fanns en stark ärlighet, men jag kände också att det är en oerhörd skillnad på den Tobias som satt där och den Tobias som är idag. Och det är fantastiskt vad Gud kan göra på 3 år i en människas liv. Och jag blir så glad när man får se sådana resor som människor gör ibland. Det är underbart och det ger hopp om för oss allihopa att det är möjligt att få göra en resa tillsammans med Gud. Att få växa på alla områden i det andliga livet. Och nu kommer vi framöver har chanser också att göra saker som kan hjälpa oss en steg på vägen. Nu hade vi Aqua Blå, och det var några som var med i tältet där också som inte har varit med förut. Det gladde mig jättemycket. Det är en möjlighet att våga kliva ut sin komfortzon, som man brukar kalla det, bekvämlighetszon, och våga göra något nytt. Det är också en viktig del, tror jag, i det här med att söka Gud. Att våga ta trosteg, att våga göra någonting man aldrig har gjort förut. Kanske bara ett litet steg, men ändå göra det. Jag blev så glad över de i våran församling som var med nu på Akvak Blå för första gången i tältet och som sa det också, att jag, ja, det här är lite jobbigt för mig, men jag har bestämt mig för att jag vill kliva ur min bekvämlighetszon och göra någonting nytt. Jag blev jätteglad för det, och jag tror att det är de här små stegen som vi alla behöver ta. Och när vi gör det så kommer snöbollen i rullning och det blir någonting stort som Gud gör av det. Vi kommer ha en möjlighet i höst, jag vill slå an den tonen som avslutning här redan nu, att vi kommer på den här New Age-mässan, kropp- och själmässan i Trollhättan, att ha lite möjlighet till att göra studiebesök eller prao eller vad man nu ska kalla det. Att man kan få komma dit en liten stund och bara vara med. Man kan bara vara med och kolla och se läget, kanske be lite grann. Men att få testa på någonting nytt, någonting annorlunda, tror jag kan vara värdefullt. Och jag är övertygad om att många av er som testar på det kommer känna, wow, det här var ju jättehärligt, här vill jag vara med mer. Vi lever i en tid när vi homestylar, vi fixar i ordning våra hem, vi tränar, vi håller oss igång. Men tänk om vårt andliga liv skulle kunna få samma fokus som vi ger till andra saker. Då skulle det kunna hända fantastiska saker i våra liv och i våran församling. Vi kommer att ha en alfakurs i höst, hoppas vi. Tänk om några av oss kunde bjuda med någon vän där. Det kanske också kan vara ett steg. Att gå alfakursen med en vän och på så sätt hjälpa andra människor att få kontakt med Gud. Den tredje avslutande jag vill säga det är, ta noga del av den uppenbarelse Gud ger dig och var lydig mot det Gud visar dig och vill att du ska göra. När Gud talar, så lyd. Försök att göra det Gud visar dig. Då kommer vi allihopa att få se saker ske. Ännu mer. När Gud använder oss för att utbreda sitt rike. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre, vi känner oss alla små på något sätt utifrån de här stora utmaningarna som du ger oss att söka dig. Men vilken underbar möjlighet det är att få lära känna dig. Du som är meningen med allting, du som är meningen med livet i dig själv. Tänk att få lära känna dig, att få söka dig, bli uppfylld med dig själv. Det finns inget större, Herre. Det är så fantastiskt och vilken möjlighet du har gett oss. Och nu ber vi att vi allihopa ska få gå in i den möjligheten och leva ut det livet med dig. Kom Gud, låt det få bli en nystart i våra liv. Där du är viktig för oss och där den heliga andes uppfyllelse är en väldigt viktig prioritering för oss. Kom, låt oss få göra en nystart tillsammans med dig. Och låt inte den här predikan rinna av oss, utan låt oss få tänka på den i veckor framöver och bli utmanade och peppade att ta nya steg i att söka dig. Amen.